Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men så där då. Då var vi igång igen då. Det är dags för ett nytt avsnitt av Duo SSL. Och den här veckan har vi med oss ingen mindre än före detta medarbetare på Mora Tidning, sportreporter, tillika vår kära vän får man då säga det här. Det är Mattias Andersson, välkommen.
Ja, men tusen tack. Kul att jag får vara med här och köta lite innebandy med de här herrarna. Det är inte varje dag man får göra det.
Nej, det är ju inte en överdrift. Absolut inte.
Känns skönt att, känns skönt att ha någon slags expert i det här ämnet också.
Ja, om man nu får kalla sig själv för expert. Det är väl en sån här hobbyexpert eller låtsasexpert eller vad man ska kalla sig själv. Jag vet inte riktigt.
Ja, du är ju med här i egenskap av, ja, som sagt, du i ditt tidigare jobb och arbete på Mora Tidning där en av dina större bevakningsområden var väl just KAIS Mora och framförallt deras damlag, ska man säga.
Jo, men det stämmer. KAIS Mora var ju egentligen det främsta elitlaget, får man säga.
Jag ska säga så här att det här är ju ett specialavsnitt som vi gör nu i samband med att det blev så att KAIS Mora åkte ur SSL för första gången på väldigt många år, ska vi säga. Där man har gått från att varit ett finalaspirerande lag varje år och prenumererat på, ja, som sagt, finaler i Globen och sådär. Och har även ett guld så sent som 2015 på listan. Men att man nu då har åkt ur. Och i egenskap av det så har vi ju bjudit in dig då, Mattias, för att berätta lite om din syn på laget som har varit under tiden du har bevakat dem. Och tidigare under den här säsongen då, som har lett fram till det här historiska, får man säga. Det är väl en maktbalans som har... En dynasti som har gått i graven totalt.
Ja, men det får man ju verkligen säga. Det är ju närmast en tragedi egentligen för hela Mora. Att KAIS Mora åker ur SSL. Det trodde man ju absolut inte var möjligt. Så sent som för bara ett år sedan. När man nästan skrällartat gick till semifinal. Och åkte ut sen mot favoriterna Thorengruppen. Och man pressade ju faktiskt Thorengruppen en hel del i det här slutspelet. Så att... Nej, det är riktigt tragiskt för innebandyn i Mora.
Är du förvånad?
Både och, skulle jag säga. Alltså, förstås när det var den här enorma spelarflykten förra säsongen, eller inför den här säsongen, det var väl 12-13 spelare som lämnade där, så tänkte man ju lite så här, kommer de ens få ihop ett lag till den här säsongen överhuvudtaget? Det var ju folk som nästan tvivlade på det. Jag pratade med systrarna Svarvar när de gick över till Falun där. De funderade nästan på om KAIS Mora skulle kunna få ihop ett lag överhuvudtaget. Och det var nästan så att jag också funderade på det. Men sen fick de in Malin Andreasson där precis innan säsongen drog igång. Det var flera återvändare eller av de här veteranerna som valde att börja spela igen helt enkelt för att rädda kvar KAIS Mora. Så att både och, skulle jag säga. Jag är ändå lite förvånad att det gick så långt att de åkte ur. Jag trodde att man skulle kunna hålla sig kvar med nöd och näppe med det laget man hade, men nej, det räckte inte riktigt.
Jag ska säga, du nämner den här massiva spelarflykten, 12-13 spelare ungefär försvann samtidigt. Din bild som reporter, som bevakar laget och så här, vad var din bild av vad var det som skedde egentligen? Varför hände det så här? Alltså, det blev en sån massiv förändring så plötsligt.
Ja, det var ju, man funderade ju enormt mycket på det där, vad det var som, för jag fick inga indikationer på under säsongen att det fanns ett stort missnöje gentemot tränarstaben. Jag menar, Ulf Hallstensson är ju en väldigt högt ansedd tränare inom SSL-världen. Så jag fick inga indikationer på att det fanns något missnöje överhuvudtaget mot dem. Snarare tvärtom, att de verkligen fick ihop den här gruppen och gjorde någonting väldigt bra av förra säsongen då. Så att, men jag tror väl att det var liksom lite så här, det var på gång. Moa Gustafsson var på gång redan säsongen dessförinnan, att hon kanske skulle sticka till Falun. Falun var och röck lite grann igen då. Sen så var det systernas varvar. Jag tror att det blev på något sätt som att när de här stora spelarna drog, var det som att okej, ja, men då passar jag på att följa efter här. Då tar jag chansen någon annanstans. Jag tror att det blev enklare för de här andra spelarna att gå vidare då också på något sätt. Sen så var det ju liksom, det var ju mycket privata skäl i det här, att det var spelare som kanske ville flytta till en större stad där det fanns pluggmöjligheter. Det var sådana som hade pojkvänner i andra städer som de gärna ville flytta ihop med, som hade, de hade haft särboförhållanden under en väldigt lång tid som var liksom väldigt krävande för dem. Sen så var det ju någon spelare som faktiskt var missnöjd med tränarstaben. Nu vet inte jag vilken spelare det var, men den spelaren lämnade du i alla fall efter förra säsongen. Så det var liksom flera parametrar i den här spelarflykten. Det var liksom flera orsaker till varför spelare drog.
Har du liksom fått någon bild av det, vad det missnöjet skulle ha bottnat i då? Alltså som anledning till att en av de här spelarna kanske valde att lämna liksom?
Nej, men säkert att man kanske kände att man inte riktigt fick den roll man hade önskat på något sätt. Kanske inte riktigt trodde på taktiken man hade på något sätt. Jag vet inte exakt vad det kan ha varit, men säkerligen att man inte drog helt jämnt med tränarstaben, att man kanske inte riktigt hade samma syn på hur man ska spela. Liksom, det var, förra året var det ett väldigt ungt lag då också. Man kanske liksom försökte förändra någon slags spelidé som inte alla spelare tyckte var rätt väg att gå på något sätt, och kanske inte riktigt fick den rollen de hade hoppats på något sätt. Att det var, ja, nej, men jag kan tänka mig att det var någonting sånt i alla fall.
Nu är ju det, nu ska jag inte säga att jag är någon expert på det här, men föreningen har ju den ett lag i Allsvenskan. Hur skulle du beskriva deras möjligheter att studsa tillbaka till SSL? Med de spelarna som finns i föreningen idag?
Nej, men jag skulle säga att de är väldigt goda ändå faktiskt. Nu vet inte jag exakt hur det blir med en sån som Matilda Lindgren. Hon förlängde ju nyss kontrakten med Kais Mora. Jag vet inte vad de har sagt där, om de har sagt att hon faktiskt kommer stanna kvar när de spelar i Allsvenskan. Men skulle de få behålla en sån som Matilda Lindgren och de kan bygga på sina juniorer som ändå känns ganska lovande, så tror jag ändå att man har möjlighet att studsa tillbaka på en gång faktiskt. Det är känslan, och just eftersom att de har ett lag som redan i Allsvenskan som de har plockat från under den här säsongen dessutom, och det har ju ändå funnits spelare som har gått in från Allsvenskan upp i SSL som ändå har gjort det ganska bra. Nu har det inte blivit någon jättestor poängproduktion, men ändå gått in och visat att de ändå håller på den nivån på något sätt.
Vad kan man dra för slutsatser, liksom din bild av hur säsongen började så att säga? Nu ska jag säga att du lämnade ju för nytt jobb här tidigare i ett par månader sedan var det väl. Men din bild innan dess av lagets säsong och sådär. Kände du att under säsongen redan att det var hitåt det barkade så att säga?
Ja, men jag kände väl i början där att det var väldigt trögstartat på något sätt. Man försökte liksom hitta kedjekonstellationer och femmer som skulle fungera ihop, och man skulle hitta någon slags kemi. Man förlitade sig extremt mycket på sådana spelare som Malin Andreasson, Lina Hägg som kom in och gjorde det fantastiskt bra. Jessica Eriksson innan hon lämnade mitt under säsong, vilket var ett hårt slag. Det var liksom, ja, men det tog väldigt lång tid innan saker och ting satte sig i det här laget tycker jag. Det var liksom många unga spelare också som inte riktigt kom in i det på ett bra sätt. Jag menar, man kan ju inte förvänta sig att jätteunga spelare ska gå in och leverera på SSL-nivå bara så där, utan det tar ju tid innan man kommer in i det. Så det kändes väldigt liksom tunt, och det fanns liksom inte så mycket av det här laget som kunde matcha de här stora topplagen i SSL. Det det fattades ganska mycket, kändes det som.
Ja, vi ska väl, det går ju att läsa sig till, men vi ska väl säga att på den listan av långa, alltså av de namnen som försvann inför säsongen, så är det ju systrarna Svarvar till exempel som var ganska givna och spelat i laget flera år. Vad heter det? Moa Gustafsson, behöver inte säga så mycket mer. Skyttekung, alltså landslagsspelare, alltså världsklass, lagkapten dessutom. Som Adina Augustsson som spelade i en andra formation där. My Kipple, finländsk backgigant får man säga. Och seriens bästa backar kanske. Caroline Rosenberg som jag tyckte var ganska bra under sin sista säsong i klubben. Finländsk landslagsforan Jenna Saario lämnade också. Det finns ju fler namn i den här som har stuckit. Och tittar man på de som är kvar i laget den här säsongen, så är det väl målvakterna Jenny Axelsson och Lovisa von Firx och typ, ja, Jessica Eriksson var ju med i början i alla fall. Och sen är det väl, jag vet inte, Josefin Svarvar har ju kommit tillbaka nu. Matilda Lindgren är väl det största namnet som är kvar där på backpositionen. Mm. Det är ju, när man tittar på det så är det ju ett helt annat lag.
Jo, men det är ju det. Och det har ju givetvis varit den största utmaningen för Kais Mora den här säsongen, och få ihop det ändå på ett bra sätt. Och de sa ju ganska tidigt att ja, men det kommer inte vara något snack om att vi ska åka ur, utan vi kommer klara av det här. De var liksom helt övertygade om det. Men då stod de med ett lag med, ja, alltså de hade ju bara typ 10 spelare eller någonting som var liksom helt klara, som de då skulle plocka från allsvenska. Några av de här skulle de ju plocka från allsvenska, så man tänkte ju lite så här, jaha, alltså hur ska det här gå egentligen? Men ändå så var de liksom helt övertygade om att nej, men vi kommer klara oss kvar. Vi grejar det här, vi kommer kanske vara ett mittenlag typ, med lite nos häng på slutspel.
Skulle man kunna beskriva klubbledningen som lite smått optimistiska inför liksom utmaningen att spela i SSL?
Ja, men jag tycker det. Men sen får man ju inte glömma bort att det är ju, alltså jag menar, ta vilken klubb som helst. Nu är det klart, jag vet inte exakt hur det ser ut med ekonomiska muskler och så vidare, men jag menar, vilken annan klubb som helst i SSL hade väl haft lika stor utmaning som Kais Mora, alltså om man hade tappat 12-13 spelare. Det är ju en jättesvår uppgift man ställs inför när man tappar så många spelare och bygger liksom ett helt nytt lag från grunden. Alltså det är ju helt makalöst egentligen att man ens fick ihop ett lag liksom. Men jag tycker ändå att, ja, men man kanske inte skulle ha sagt utåt sett den där kravställningen att, ja, men var helt övertygad om att det här klarar vi av.
Om man tittar på någon specifik, det är väldigt lätt som vi gör nu också att fortsätta prata om de som har lämnat såklart, men av de som är kvar i laget och de som har tillkommit i årets trupp, vem är du liksom, vad finns det för ljusglimtar bland de spelarna som finns idag i truppen?
Jag tycker ju Lina Hägg som återvände till svensk innebandy, hon har ju gjort det fantastiskt bra och liksom lett det här Kais Mora-laget. Sen tycker jag att Ulla Valtola kom in liksom, en supertalang, högt ansedd supertalang, blivande finländsk landslagsback som har spelat forward här på slutet. Hon har ju verkligen, där har vi verkligen en ljusglimt i Kais Mora. Sen var det väl såklart en omställning för henne i början av säsongen när hon kom inte riktigt in i det, producerade inte jättemycket poäng. Men sen har hon ju växlat upp mer och mer, så jag tycker att hon har ju verkligen imponerat. Sen tycker jag att det ändå fanns lite mer att kräma ur henne ändå, men hon har ju verkligen varit ett positivt tecken för Kais i den här säsongen.
Man ska ju såklart säga att Mora är ju en liten ort, eller en liten stad med liksom, där det finns begränsat med resurser tänker man. Men samtidigt är ju Kais Mora ett väldigt starkt varumärke. Hur har det där påverkats, tror du, av den här säsongen och liksom, eller de senaste åren ska vi säga? Kanske egentligen ända sedan Anna Wik lämnade laget. Känslan är ju att det har varit ett annat Kais Mora efter det. Och sådär, på många plan. Inte bara på planen kanske, utan Det kändes som att hon bidrog med mycket utanför också.
Absolut, jo, men det är klart att det gör ju en jättestor skillnad om man från att slåss om guld varenda säsong till att liksom åka ur SSL, alltså jag menar, och ha ett lag som tillhör botten. Det är klart att då blir det ju inte jättemånga spelare man lockar till sig direkt om man liksom inte kämpar om guldet säsong efter säsong. Det blir en helt annan grej. Sen är det ju liksom, Mora är ju inte, om man får vara liksom ärlig där, så är det klart att för en ung spelare, man väljer ju hellre kanske en storstad att lira i, där man kanske kan plugga också på högskolenivå, än att bo i Mora. Tyvärr är det ju så. Och där har ju Mora haft en utmaning också, och det är ju lite därför man har tappat några av de här spelarna också, för att de sticker till en större stad där de har möjlighet att studera också.
Ska ju säga det att också när just Anna Wik då spelade i Mora, så har jag för mig att hon pluggade samtidigt parallellt med liksom innebandy karriären sen, innan hon sen började jobba i kommunen då. Så det går ju bevisligen att plugga, sen kanske inte det på ja, universitetsnivå ska man säga, men det finns ju ändå möjligheter där, ser man. Alltså för en att kombinera en sån tillvaro i Mora med innebandy spel och dylikt liksom. Det borde inte vara omöjligt om man ser det så.
Nej, precis, och det finns ju möjlighet att göra det på distans också. Så att, men det är väl bara en del i allting kan man väl säga.
Ja, och samtidigt värt att nämna där med, det finns ju en historik med tanke på vilka spelare som man har värvat in för, plockade in kanske för 10 år sedan, om man tittar 5 år sedan, så var det ju en annan hylla och en annan snitt på de namnen som kom in. Det man bevisligen hade liksom en attraktionskraft som klubb och sådär, att det är landslagsspelare, det är från Finland, det är från Schweiz och Tjeckien och sådana namn som kom in. Men senaste åren har det väl varit andra typer av värvningar, liksom Lina Hägg får man väl säga är en riktig doldis för den svenska breda innebandypubliken. Det var inte jättemånga kan tänka mig som hade koll på henne innan hon kom. En sån värvning hade man kanske inte gjort för 5 år sedan, så det är, någonting har ju förändrats på den fronten, tänker jag, att man hade det lättare för några år sedan än vad man har nu, och det är kanske en verklighet som de delar med andra klubbar på den nivån. Tänker Lund kanske också ett sånt lag, det finns andra föreningar som har jag tänker Thorengruppen, det är inte svårt för dem att rekrytera nya spelare, även om de har ett taskigt läge, men jag menar, med det laget de har, picks på lika så, det är inte jättesvårt för dem att hitta nya spelare liksom. Så det har ju skett en förändring där för Kais Mora.
Absolut, och det är ju liksom, är man inte längre en maktfaktor i svensk innebandy, då blir man inte lika attraktiv. Alltså så är det ju, kort och gott, egentligen.
Vad är din bild av stödet på orten då, så att säga, eller liksom i själva regionen för laget och föreningen? Vad är din bild av det?
Jag tycker, nu är det klart, nu har det ju varit en pandemisäsong återigen här. Jag skulle säga att jag har inte bevakat Kais Mora den senaste månaden sedan restriktionerna släpptes, så jag vet inte exakt hur mycket publik de har haft på läktarna, men jag känner ändå någonstans att den här värsta innebandyfebern, den har liksom sakta men säkert blivit mindre, mycket mindre. Jag tycker att det är inte samma känsla kring innebandy. Jag pratar med, liksom, med folk som följde Kais Mora slaviskt för några år sedan. De gör inte alls det längre. De tycker liksom att det är inte värt att se det. Det är inte lika kul längre. Och det är klart att det inte är det när det inte går speciellt bra för laget. Men jag upplever att det är många som tycker liksom att men det är inte ens värt att kolla på det. Det är väl en kräsen publik säkert i Mora som är van vid att deras lag kämpar ända till slutet här på vårkanten.
Jag kan skjuta in med fakta där. Jag kollade upp det nu innan. Att jag tror de ligger tredje sist i publikligan också. Så det är väldigt matchande för deras tabellplacering. Eller för deras säsong så att säga. Där de har slutat. Så det verkar inte vara det mest, ja, det verkar helt enkelt inte vara som det var förut.
Vad tror du, Mattias, om vi blickar framåt för laget? Du har ju haft lite att göra med ledarna där i föreningen och så, och namnen där som styr laget. Ulf Halstensson nämnde du. Det är en, som du sa, det är en respekterad tränare i stort. Men är det han som ska leda laget tillbaka, eller måste man göra förändringar på tränarfronten så att säga för att i det här återtåget tillbaka?
Ja, det är ju den stora frågan. Jag skulle nog tro ändå att Hallstensson kan vara rätt man, för han har ju ändå, han påbörjade ju ändå den här resan inför den här säsongen. Han valde liksom att stanna kvar och försöka kämpa för Kais Mora att de skulle hålla sig kvar. Och han har liksom försökt lyfta upp de här yngre spelarna och matcha in dem i, försöka hjälpa dem så att de blir bekväma i SSL-kostymen på något sätt. Så jag tror ändå att han kan vara rätt man och försöka leda Kais Mora tillbaka så att de här yngre spelarna kanske får ta lite större roller, växa in i det mer och mer, försöka implementera det här spelsättet som de påbörjar den här säsongen och försöka bygga vidare på det så att man kan vara ett topplag i Allsvenskan, få självförtroende och sen på den vägen så kan man förhoppningsvis ta sig upp igen. Så jag tror, jag är inte mycket för det här liksom, att man ska hålla på och byta tränare fram och tillbaka hela tiden, utan jag tycker att man ska försöka påbörja eller fortsätta med den här satsningen med samma tränare som man har haft, så att det inte blir liksom en disharmoni och man tänker, ja, vad ska hända när en ny tränare kommer in med kanske ett helt nytt tankesätt. Då får man börja om på en ny kula igen. Då tycker jag ändå att man ska fortsätta på det här som man påbörjar den här säsongen.
Jag kanske inbillar mig det här också, men i och med att det vi pratade om att rekrytera spelare så kanske inte heller är helt enkelt att liksom bara göra upp men eller göra slut med en tränare, för att det är svårt att hitta en vettig ersättare också. Deras assisterande tränare där, Lars Olof eller vad han heter, han har väl varit i föreningen ganska många år och fungerat som en slags, ja, som en assisterande tränare. Och han är kompetent liksom. Men en del av mig tänker att det kanske också är för att det är svårt att hitta alternativ till det.
Absolut, och han har väl ett väldigt stort Kais Mora hjärta också och har liksom figurerat mycket bakom kulisserna där också. Lite fungerat som en lagledare på något sätt också, väldigt duktig med media. När Hallstensson inte riktigt har velat synas och höras i media särskilt mycket, då är det ju Lollo som man har pratat med mest egentligen. Eller egentligen hela tiden skulle jag säga. Det är bara några enstaka tillfällen jag har pratat med Ulf. Sen får jag väl säga att Ulf är väldigt trevlig när man väl pratar med honom. Men annars är det ju liksom Lollo, som man kallas, Lars-Olof där, som man har haft kontakt med. Så skulle han lämna skulle ju det vara ett avbräck. Så jag tror att det kan vara viktigt för Kais Mora att försöka behålla den här ledarstaben.
Ja, Gustav, vad säger du?
Känner mig ganska tom. Faktiskt. Jag vet inte. Nej, men så här, det är hypotetiskt spekulativt. Du vet ju inte hur det slutar än. Men jag personligen har mått ganska dåligt över hur det har gått faktiskt. Det har inte varit roligt att se. Och det, för mig har jag känt ända sedan Anna faktiskt slutade, så kände jag att jag kände inte på mig att
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man hade liksom förberett sig på ett bra sätt för det skulle ju bli ett nytt Mora efter det. Så mycket förstod jag liksom. Och men samtidigt såg jag också att vad kommer underifrån? Vad bygger de under med? Vad har de liksom? Och det kändes ju som de hade det ganska bra under kontroll med liksom Moa, som ändå såg ut att vara kvar ett tag. Hon var ju kvar en säsong i alla fall. Och sånt där. Men men inte mer så. Och Sysslandsvarv, vad tänkte man, ja men de, det är nu de verkligen blommar ut. Och så det kändes ju som att de hade koll på läget, men när det blev som det blev så blev det ju, vad ska man säga? Jag vill ju säga att de inte har förberett sig på ett bra sätt för ett, alltså ett Mor, ett Kais utan Anna Wik och den generationen. Men det såg ju faktiskt ut som att de hade gjort det, och så blev det ju som det blev. Liksom. Det känns ju som att, ja, nej.
Nej, men det känns som att man har varit lite väl naiv liksom, efter allt som har varit. Man tappar sina storstjärnor liksom.
Ja, jag kan inte få, förlåt, men att det kan bli som det blir, att 12-13 spelare lämnar. Och det finns ju, som du var inne på i början, det är klart det finns massa olika anledningar, men att man inte har varit bättre då, tänker jag, som klubb och ledare som sitter, sportchef eller vem det nu som sitter och lyssnar in, för de lär ju ändå kunna förbereda på våren, eller alltså arbetet med att kunna, de lär ju kunna höra eller snappa upp så här, ja men de här är osäkra, det är tveksamt, jag vet inte riktigt hur det här blir, då lär de kunna ha alltså spår, alltså reservspår, alternativ. Men det blev som att de blev helt tagna på sängen, och så står de och så lyckas de landa in typ ett nyförvärv liksom.
Det ja, känns inte som nej, att de, det är väldigt märkligt.
Att de kan bli så helt tagna på sängen, att man inte liksom var förberedd någonstans. Jag fattar inte.
Nej, och sen man pratade ju väldigt mycket om liksom en sån som Tess Nilsson till exempel, trodde de ju extremt mycket på. De trodde väldigt mycket på Ulla Valtoran när de värvade in henne. Och om man tittar på poängproduktionen på till exempel Tess Nilsson, så har den ju varit ganska skral. Så jag tror liksom att man kanske hade lite för höga förhoppningar på de här yngre förmågorna. Och sen ska man ju inte lägga för stor belastning på dem heller. Och det var ju därför de tog in sådana som Andreasson och Jessica Eriksson, för att vara som någon slags mentorer för de här yngre spelarna liksom. Men de har inte riktigt fått den här utväxlingen som de nog hade hoppats på.
Nej, och det får man ju säga. Det är ju också en grov missbedömning. De nämnde ju, ja, Tess Nilsson. Jag menar, de tappade en sån som Moa Gustafsson. Ja, det är klart att Tess Nilsson är en duktig och lovande spelare. Men herregud. Alltså, ska hon axla det ansvaret som... Lisa Svarvar försvann ju också, liksom. En av näst bästa poängspelaren. Lina Svarvar stod ju för en hel del också. Andra spelare lämnade. Alltså, ska Tess Nilsson... ensam bära offensiven. Är det ett skämt eller?
Alltså det, jag vet inte hur mycket matcher ni har sett den gångna säsongen med Mora. Jag har sett ett par i alla fall. Och jag har fått, det kändes som att man har fått en tydlig bild av att den här kedjan då, som har varit med Hägg, Andreasson och Eriksson när hon fortfarande spelade, var ju den liksom egentligen den enda kedjan som de hade kunnat hota med på SSL-nivå, medan de andra gick in för att försöka hålla nollan och spela plus minus noll. Men det är väldigt enkelt för ett motståndarlag då till exempel att radera ut den kedjan och liksom sen ja, ösa in bollar mot de andra formationerna, och lyckas inte första kedjan vara bättre än den, alltså sin motsvarande i en match, så då kommer man ju såklart få det väldigt tufft att vinna matcher.
Ja, det var ju det som Mattias var inne på i början, att de hade ju väldigt, väldigt mycket ingenting bakom ju.
Exakt, nej men det var ju så, alltså jag menar, så fort första kedjan inte levererade poäng, ja men då förlorade de ju matchen stort liksom. Alltså det var ju först när första kedjan som började producera som de ändå hade någon slags chans att ta en poäng åtminstone i matcherna, men det var ju liksom, alltså det räckte ju inte till, alltså det var ju liksom, det var ju alldeles för lite. Och så kunde man ju inte förvänta sig att Jenny Axelsson skulle stå på tårna och rädda varenda skott heller, alltså jag menar. De släppte ju till sådana enormt farliga chanser gång efter gång, tappade boll, hade spelvändningar liksom, det höll liksom inte alls.
Nej, och det ska man säga, en sån som Jenny Axelsson är väl också en av de största anledningarna, måste man ju någonstans kunna säga, till att de har fortfarande med en match, en omgång kvar, fortfarande har faktiskt en teoretisk chans att, ja. Nu får vi se hur det här blir då. Så vi kanske får klippa bort det. Men jag menar, hon ska ju inte på något sätt lastas för att man ligger där man ligger. Jag tycker hon har varit helt otrolig den här säsongen.
Ja, absolut. Och hon har ju verkligen klivit fram i vissa matcher och varit en gigant. Alltså, hon har ju verkligen hållit nere siffrorna. Hon har sett till så att Kajsa plockar poäng också i många matcher. Det, Så att ingen skugga ska falla över Jenny Axelsson, absolut inte.
Alltså vi gick runt och skämtade, alltså när vi spelade i föreningen kunde vi gå runt och skämta liksom om att vad vore det här laget utan de här spelarna så här. Och nu är det ju som att det blir verklighet. Alltså det var liksom, det var så att det var de här som var liksom ryggraden. Och sen tog man bort ryggraden så fanns det inget att stötta upp med.
Nej, och framförallt när liksom, ja, men när man tappade Vik och de här toppspelarna, och sen nästa säsong, ja, då tappar man Moa Gustafsson som skulle vara liksom, ja, men som du är inne på där, bärar Kais Moras ryggrad och identitet på något sätt. Då var det som att när hon föll bort, då tappar man ju hela identiteten. Jaha, vem ska leda den här klubben framåt nu liksom? Det fanns ingen riktigt. Visst, sen har man ju snackat väldigt mycket om Matilda Lindgren, att hon skulle liksom kliva fram och ta över Moa Gustafssons roll på något sätt. Men man får inte glömma bort att Matilda Lindgren är ju ganska ung hon också. Och jag menar, det måste finnas fler spelare också som kliver fram.
Och där kom, tycker jag du touchar lite återigen då. Så här, Jessica Eriksson gjorde en fin comeback, var väldigt viktig för dem. Malin Andreasson får väl också säga är väl, alltså det är nästan statyvarning på henne, alltså det sättet hon har kommit in och helt oegoistiskt spelat och krigat för märket på bröstet den här säsongen är en helt annan. Det är inte det när hon kom till klubben för några år sedan, det är en helt annan situation, en helt annan. Där krigade hon om så här grundseriesegrar och SM-medaljer, och här står hon, går hon bara in för att liksom hålla föreningen i hennes hjärta kvar liksom. Och Malin Lundqvist som också då kom back, du var inne på de veteranerna som kom tillbaka. Vad hade klubben gjort om de inte hade haft dem? För då hade det varit så att då hade man förlitat sig på att Tess Nilsson skulle ta stegen, Ulla Valtora skulle ta steg, och Matilda Lindgren framförallt skulle föra det här själv vidare. Alltså var på riktigt, alltså var det så man hade trott? Tycker det är helt så otroligt.
Det skulle ju verkligen ha varit, alltså Moa Gustafsson och Svarvarsystrarna och Kipley och de här, alltså de skulle ju ha varit de här mentorerna som Anna Wik och Andreasson och Therese Karlsson var för dem när de var unga i laget. Alltså det är en för dold, alltså åldersstrukturen är ju verkligen, det är så här, du är 29 eller så är du 18 och spelar i laget. Alltså det finns inget däremellan riktigt, typ kanske Lina Hägg då, men alltså på riktigt så är det ju så, alltså man ser det så tydligt på åldersdynamiken att det finns liksom inga spelare däremellan.
Nej, men i det här spannet, Lina Hägg är väl det enda, men annars är det 19-20-åringar, så har du de som är 28-29 liksom, du har inte de här emellan, men det var ju de spelarna man lyckades tappa på allihopa på en sommar typ, så att det är,
det är ju otroligt tungt för föreningen. Det, jag menar, någonstans så tycker man ju ändå att Kais Mora hör hemma i SSL, med tanke på den maktfaktorn de har varit i så många år i svensk innebandy liksom. Det är ju förödande verkligen.
Det kanske säger någonting om innebandyn, tänker jag, med sina förutsättningar, att något sånt här kan hända också, att man kanske inte, ja, med såna här massiva spelarförflyttningar som man egentligen inte ser i andra sporter, typ fotboll, ishockey tänker jag på, men det känns som väldigt typiskt i en mindre sport.
Absolut, och det är ju därför jag har pratat en hel del om det här med att studera på en annan ort, någon större stad liksom, där det finns mycket mer möjligheter givetvis. Och är man ung, 20-25 år, då är det ju mycket där det handlar om också i livet, att man ska plugga vidare på högskola, och då funkar det kanske inte jättebra att bo i en liten stad som Mora liksom. Det är ju tyvärr så.
Mora ligger väl lite så här, alltså väldigt geografiskt sett så är det ju mitt i Sverige, men det är samtidigt, det är väl inte jättebra förbindelser kanske till resten av men områdena, tänker jag.
Nej, precis.
Ja, Gustav, vad tänker du på?
Nej, jag vet inte. Jag har väntat. Jag har inte pratat så jättemycket om det här faktiskt, och därför blir det som att jag har väldigt mycket inom mig som jag vill säga om det här, för jag tycker det är någonstans är katastrofalt. Alltså det är olyckliga tillfälligheter. Sånt kan ju hända såklart, men någonstans måste någon bära ansvaret för det här, tycker jag. Och hundhuvudet från att den här klubben har gått från att vara det här topplaget till det vi har sett idag. Det är tyvärr, alltså det är ett rent förfall. Alla lag kan ju inte vara som Thorengruppen, alltså gamla Iksu som i, ja det är ju mer än ett decennium nu som de har lyckats vara ett givet topplag och fortsätta vara det. Alla lag kan inte vara så, det går i perioder någonstans. Men den här rebuilden som man måste säga att det här har varit, det har de ju lyckats katastrofalt med.
Innan du fortsätter Gustav där, så kan jag tror jag fattar var du vill komma. Men Mattias, två frågor då. Borde man kräva någon typ av ansvar alltså i det här fallet? Och om svaret är ja på den frågan, tror du att det kommer ske i föreningen?
Frågan är ju liksom vem som ska bära det hundhuvudet också. För det finns ju många kockar i soppan, eller vad man ska säga. Det är ju liksom, jag vet att ordförande Anders Forsberg har ju varit en stor del av, eller han har ju haft någon slags sportchefsroll. Roger Jonsson, ikonen där i Kais Mora, har stöttat upp den sportsliga ledningen på något sätt. Tillsammans då med ledarstaben Lars-Olof Lollo Olsson och Ulf Hallstensson. Så att, men då är det väl kanske någon av de här personerna som ska gå ut och säga att ja, förlåt, vi gjorde en missräkning här och det var därför det skedde. Alltså, så här resonerade vi innan säsongen. Det slog inte väl ut. Vi borde ha tänkt på det här, men nu tar vi ett omtag. Alltså på något sätt, någon av de här ledande personerna kanske ska gå ut och säga så öppet.
Tror du att man kommer göra någon typ, alltså en sådan grej då? Eller?
Ja, kanske via lokalmedia på något sätt. Jag får väl hoppas att mina efterträdare där kliver in och gör någon bra intervju där. Vad tror ni då? Tror ni att det är någon som, ni som ändå har liksom spelat i klubben och sådär?
Jag tror inte det. Alltså, du rabblar upp några personer som är mest inblandade och nära. Och, alltså, när man har det upplägget att man delar upp det på flera personer, så känns det också mycket svårare att peka på någon. Alla kan ju peka på, det blir liksom hela föreningen som står där då, och då, det är väldigt svårt att peka ut just den personen eller den. Och det är väl fördelen med ett sånt upplägg då, att man känner sig lite skyddad, tänker jag. Mm. Det är svårt att kräva ansvar av någon. Visst, man kan tycka, alltså, anledningen till att jag frågar är ju för att det ändå är elitidrott vi håller på med, och hade det varit en annan idrott så hade ju någon fått liksom gå, och om det inte blir Ulf Hallstensson då, som vi inte vet det i dagsläget, som det normalt sett blir, för det blir ju tränare som är närmast till kicken då. Blir det inte honom, så då har jag svårt att säga att det skulle vara någon annan som liksom träder fram i, eller får liksom.
Precis, och det, då är ju Ulf Hallstensson är ju ingen person som syns och hörs heller direkt utåt sett i media, så att man har ju svårt att se att han skulle träda fram liksom och men förlåt, det här var mitt fel. Då är det väl kanske Anders Forsberg i egenskap av ordförande som borde kliva fram och säga någonting i så fall.
Mm. Ja, det har du nog kanske rätt i.
Det jag måste flika in också innan man liksom går för hårt på det här också, det, eller de personerna du nämnde här, Forsberg framförallt, det är ju en ideell ledare som har varit i klubben väldigt, väldigt länge, och det, jag tvivlar nog inte på att, alltså hjärtat eller alltså engagemanget för klubben så att säga, kärleken till loggan på bröstet, är att det är där det brister någonstans, men det är ju, syvende och sist så blir det någon slags kompetensfråga då. För så, det sättet man blir tagna på sängen är rent av amatörmässigt. Och sen om det, vem det är som har varit drivande i att rekrytera nya spelare, det är svårt att säga. Men man kan säga att Ulf Hallstensson och ledarstaben med Lollo Olsson har gjort ett kanonjobb med den truppen man har haft. Sen hur inblandade de har varit i nya rekryteringar, det vet inte jag. Men klubbhjärtat är inget fel på, det är jättesvårt att tro. Jag tror det räcker och blir över liksom. Men någonstans blir det ju en kompetensfråga när de totalt blev så överraskade av det här och stod som liksom, de stod verkligen med brallorna ner och jag slutar där, men klubbhjärtat är inget fel på, men då blir det istället en kompetensfråga, och tyvärr så kanske det är dags att man byter ut ett par personer där för att få till någonting annat.
Ja, framförallt kanske anställa eller liksom peka ut någon som ska vara den tydliga sportchefen. Liksom någon person som verkligen ska ta hand om vilka rekryteringar de ska ta in liksom, helt enkelt. Och verkligen se över spelartruppen, tänker jag. Det är så att man har tydligt fördelade roller på något sätt. Så att, för nu sitter vi och pratar här liksom, om att det är 4-5 personer som har liksom ett gemensamt ansvar på något sätt. Men det kanske måste finnas någon tydlig rollfördelning där i verksamheten.
Det handlar om är väl egentligen att försöka professionalisera det lite mer. Case Mora är ju som, vi har väl snuddat vid det. Du sa, Gustav, att ordföranden är väl inte ens, han är inte avlönad. Många meningar en ideell verksamhet. Det är väldigt få, om ens någon, kan jag tänka mig, har betalt för att liksom spela eller leda laget. Men det är väl dit man måste gå ändå. Och en del i det är väl att hitta någon som är helt ansvarig för den biten. Jag menar, ja, jag vet inte, det är ändå elitidrott vi håller på med. Och vill man ta steg framåt så måste man ju, ja, det känns som ett sånt steg, att man måste ta ett sånt steg helt enkelt.
Nej, men jag håller med helt och hållet.
Snyggt, kul att vi är överens.
Ja, det är gött. Ja. Det är gött. Och jag har berömt Jenny Axelsson lite grann. Lina Hägg har du lyft fram, Mattias. Vad tror du vi får vi se nämnda spelare i Allsvenskan?
Nej, jag tror nog faktiskt inte det. Inte Lina Hägg och Jenny Axelsson. Det är min spontana gissning. För jag menar, de håller så pass hög nivå så att det skulle kännas väldigt konstigt att se dem spela i Allsvenskan. Det skulle inte kännas rätt för dem på något sätt. Jag menar, de är ju ganska unga, eller de är ju den där åldern, 20 eller 25 års åldern ungefär, så att de är ju liksom på sin peak ändå på något sätt i karriären fortfarande, så jag tycker att för dem personligen någonstans, så tycker jag nästan att det skulle kännas väldigt konstigt om de gick ner och spelade i Allsvenskan.
Men som jag har förstått det så har väl Axelsson har väl i alla fall kontrakt, då vill det väl ändå till att något lag ska lösa ut henne från det, tänker jag. Så det talar väl för att de skulle spela kvar i KAIS. Det kanske inte är allt för många klubbar som har möjligheten att liksom betala för en spelare heller.
Så kan det nog vara. Sen det verkar ju ändå som att Jenny Axelsson är väldigt lojal gentemot KAIS Mora och verkar ha ett stort hjärta för klubben. Så att ur det perspektivet så kan det vara så att de väljer självmant att stanna kvar. Men om man ser till hennes, om man tänker rent spelarmässigt och karriärmässigt, så hade jag varit henne så hade jag spelat i SSL.
Jo, men jag håller med. Alltså, hon har ändå visat den här klassen nu. Alltså, hon borde vara snuddad vid landslaget också. Hon var med i den diskussionen. Så bra har hon ändå varit. Det är väl fördelen med sådana här säsonger, att man ser vilka spelare som man får oftast något genombrott av något slag. Hon har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek med all rätt. Jag tänker också på en sån som Ulla Valtola. Alltså, så hypad som hon var inför säsongen. Och liksom, hon fick också ett medialt påslag när hon var med i U19-VM där. Och liksom kom med i All-Star-team eller vad det var. Och fick liksom ett internationellt erkännande. Det känns konstigt att se henne i Allsvenskan med tanke på det.
Det känns det verkligen som. Då tror jag nog faktiskt att hon sticker någon annanstans, till någon annan SSL-klubb. För jag tror, som jag förstått, så har hon ändå trivs väldigt bra i Sverige och hon har tyckt om att spela i SSL, så att hon vill nog gärna stanna kvar där. Det tror jag.
Jag vet inte, Gustav, börjar vi bli klara eller? Det känns som det. Du...
Ja, absolut, jag tror det. Jag tror inte vi ska dra ut på det här någon mer, utan det börjar redan kännas lite rundgång kanske, så att jag tycker, om vi inte nu har glömt någonting, jag tror inte det. Vi nöjer oss så här faktiskt. Mm. Och så får jag säga tack så jättemycket Mattias för att du ville vara med och dela din bild av föreningens resa och lagets resa kan man säga under säsongen och tidigare också. Det uppskattas väldigt mycket och vi utesluter väl kanske inte heller på något sätt. Dörren står öppen för framtida gästspel. Det kan ju dyka upp andra saker. Du har ju ganska mycket ett brett bevakningsområde i din nya roll på, kan man säga, var du jobbar någonstans.
Ja, absolut. Det går bra.
TV4-sporten rent av.
Exakt, exakt. Ja, men så är det. Så att det är ju nationell och internationell bevakning. Så att det kan man säkert få till något på något sätt.
Mm. Det är inte så mycket innebandy än, vad jag har förstått.
Nej, tyvärr är det väl inte det. Men när det börjar dra ihop sig och spela som SM-guldet så tror jag nog att det kommer bli lite mer bevakning av det. Hoppas jag. Och sen framförallt när det är mästerskap.
Men då innan vi lägger på för den här gången, då måste vi fråga, alltså, du har ju lite koll på SSL och så. Vilka tror du tar hem respektive guld? Vilket är ditt hetaste tips?
Ja, jag skulle nog ändå säga att Pixbo tar det till slut. Ja, faktiskt. Även om Torén-gruppen, det känns som att de får alltid till det när det väl gäller. När det väl är slutspel där. Men jag tror faktiskt att Pixbo drar längsta strået det här året.
Har du något tips på herrsidan?
Där är det ju, det känns det ju som att Falun alltid är med där. Alltså förra året så trodde jag fan inte att faktiskt inte att de skulle ta det, men det gjorde de ändå. Så jag säger Falun igen faktiskt. Jag gör det.
Som den dalmas du är.
Exakt, exakt. Bot i Falun innan också.
Ja, men kul. Jag har inte bestämt mig än vad jag tror. Men man lär ju bestämma sig snart innan man liksom, ja, det börjar närma sig. Det är mycket lättare på damsidan med Pixbo och Torén-gruppen. Men ja, herrarna är lite svårare. Vi säger väl så för den här gången. Glöm inte att kika in YouTube-kanalen där vi lägger ut lite klipp och sånt och intervjuerna i sin helhet. Men fram till nästa gång får ni ha det bra.
Ja, tack så jättemycket alla ni som har lyssnat på det här. Och återigen Mattias, stort tack för att du var med och gästade.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Jättekul.